Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ansa Nillingren.
Och jag heter Alexander Nilsson.
Ja. Vad kul att ha dig här i studion, Alexander. Du sitter på fel sida nu, va?
Ja, men det är okej.
Det är okej. Och varför du sitter här beror ju på att jag har ju lyssnat på ett fantastiskt bra föredrag av dig.
Tackar.
Du ställde upp på den här Trygghetsfestivalen 2025 som var i slutet av november. Men precis när du gick upp på scen...
Ja, då slutade micken att fungera.
Och jag som bandare där, det gick inte att använda. För att då, och sen blir det var ganska stressande faktiskt att ljudet kom och gick.
Ja, det och att min tid blev väldigt mycket förkortad.
Ja.
Jag hade 20 minuter och jag tänkte så här, jag behöver dra det här på en kvart.
Ja.
Så det blev lite stressat framfört. Men jag tyckte jag fick ju frågor och sånt efter som var väldigt bra.
Ja, det var jättebra frågor faktiskt. Och du och jag var där och Pierre Näsman, en annan programmakare, var där och filmade. Och det var ju fantastiskt bra föredragshållare. Några som jag aldrig hört talas om. Det var en tjej som heter Susanne Strandänge som pratade om konst och kriminalitet. Det var en Tyresö-tjej som hette Frida Walter. Hade du hört talas om henne förut?
Jag följer henne på Instagram.
Ja.
Men jag visste inte att hon var så Tyresö. Men det fick jag veta bara någon dag innan. Och så, kul att det är flera från Tyresö som faktiskt ska komma.
Ja, och det som är fantastiskt med henne det är att hon jobbar ju med... Ja, eller jobbar. Hon håller föredrag om mäns våld mot kvinnor. Och hennes föredrag hette Varför går hon inte?
Mm,
och
det
var jättebra. Hon är fantastiskt duktig. Hon jobbar med det här på heltid. Och hon fick hjälp när hon skulle fly med sina barn. Så hamnade hon här i Tyresö på våran kvinnojour och fick bo där. Så hon har ju hamnat här. Här börjar hennes nya liv.
Mm, det sa hon ju i föreläsningen.
Ja, fantastiskt.
Också.
Och den föreläsningen var det inga problem att banda eller spela in. Så den kommer jag spela upp här på Tyresö Radio. Och en annan som inte var Tyresöbo, det var ju Jonathan Eliasson. Det var han som var chef för ett SIS-hem.
Ja. Och han var ju också utsatt av regeringen att prata om och lösa uppgiften. Liksom.
Ja, det här med avhopparverksamhet och hans expert. Och det har jag också bandat, eller spelat in. Så det blir ett eget program. Och han var inte Tyresöbo, han kom någonstans från Värmland.
Ja, Karlstad tror jag var.
Ja, men han var ju också otroligt duktig.
Ja, jag frågade så här, ja men hur ofta föreläser du? Och då sa han så här, ja men igår var jag hos regeringen och pratade.
Jag vet.
Okej, tack för den höjda ribban.
Ja, exakt, den höjda ribban. Men han var väldigt, vad ska man säga, redig och han hade statistik med sig som visade på förskräckande saker. Och framförallt så visade han, eller berättade han om hur de gjorde på det här SIS-hemmet. Och SIS-hemmet, det är ungefär som ett fängelse för ungdomar. Det är nutida ungdomsfängelse kan man säga. De är inlåsta. Och han hade ju gäng medlemmar som hade mördat. Så han var ju tvungen att hålla isär dem hela tiden.
Men det verkar vara ett väldigt intressant arbete han gör.
Ja.
Som chef där.
Ja, han var psykolog i grunden.
Mm.
Och sen är det en person som jag har hört flera gånger förut som heter Maria Rashidi.
Mm. Vilken story.
Vilken story. Hon är känd för många. Man ser henne för hennes exman såg till att någon kastade syra i hennes ansikte när hon ville lämna sin man. Hon kommer från Iran, hon flydde dit med sina barn och sen kom han efter. Och sen kunde hon inte göra sig fri från honom. Så hon har inget ansikte egentligen, hon har haft hundratals operationer.
Ja, sist hon att det var i november.
Ja, hon opereras hela tiden. Ja. Men hon föddes på nytt, sa hon. Och hon, det programmet kommer vi också spela upp här för att hennes historia är så... Väldigt. Hon har ju liksom mäns våld mot kvinnor och hedersvåld framförallt. Och hon är väldigt mycket mot det här med burka.
Och hennes historia är väldigt viktig.
Ja, jag tror också det.
Och det är ju allas historia såklart.
Ja.
Men den är väldigt viktig att lyssna på. Och faktiskt hederskulturen är ett problem.
Ja. Sen räckte tiden knappt till så den kille heter Mattias Valving Lundberg. Han fick inte många minuter för att alla drog över sina tider. Och han var jurist. Och han tycker jag, det enda jag kommer ihåg från hans föredrag det var ju här med att han hade en brorsa som var superkriminell. Och att han drog ner hela familjen. Och han menar ju att när är det så så måste man släppa taget. Man kan inte låta hela familjen gå under. För att brorsan där lurade hela familjen på allt. Så han sa, släpp.
Mm. Men det är också bra lärdom från någon annan som har den erfarenheten.
Ja, ja. Och det fanns en gång, jag vet inte om de är aktiva, Föräldraföreningen mot narkotika som var jättelänge sedan den höll på. Och deras stora grej till föräldrar som hade barn som knarkade, det var ställ krav, släpp inte in dem. Alltså, mm. Man blir möjliggörare. Man blir en person som ser till att den här ungen fortsätter att knarka. Därför man vill hjälpa till.
Det är en svår sits.
Ja, men,
det är lättare sagt än gjort, skulle jag tänka mig.
Ja, jag känner ju folk som har barn som har narkotikaproblem. Fast barnen är över 40 så är föräldrarna fortfarande helt förstörda.
Men det, jag tror det är så med, just medberoende. Att det, ja. det är svårt då. Och komma loss därifrån.
Ja.
Man vill ju det såklart.
Precis.
Men det är ett problem.
Men du höll ett väldigt bra föredrag. Och vad var namnet på ditt föredrag då?
Alltså det handlar om trygghet på nätet.
Ja. Och trygghet på nätet.
Jag börjar ju med... Jag berättar den lite på vissa
sätt. Ja, precis. Det är det jag
får göra. Först så börjar jag med att det handlar om trygghet på nätet. Och det handlar utifrån vuxna perspektivet. Sedan skola och fritidsgård och fritidshem då. Och sen ämnen som finns inom det här området då. Och hur vi främjar digital kultur. Eller liksom främjar hela det perspektivet av trygghet på nätet för barn och ungdomar.
Mm.
Och då börjar jag ju med att förklara. Att jag berättar den historien själv här då.
Gör det.
Ja, men tänk er att jag heter Alexander och jag kör motorcykel. Och när man åker motorcykel så kan det gå väldigt fort. Och det kan finnas väldigt mycket olika faror i trafiken.
Ja, det kan man förstå. Mm.
Ja, och när man kör där, alltså för att förstå hur snabbt en motorcykel kan åka så går den 0-100 på 3 sekunder.
Aha.
Det är alltså typ som en Ferrari eller en Lamborghini.
Det är därför det är ballt att åka motorcykel.
Ja, men det är ju kul att accelerera och känna farten. Men när man tar körkortet, då får man också lära sig att ingen ser dig. Och med det, så den kunskapen att ingen ser mig, då måste man vara redo för saker som sker i trafiken från ingenstans. Och när man kör där i 90 på Enskede där Nynäshamnvägen, och det är mycket bilar, då kan det ju vara så att någon glömmer att blinka.
Ja.
Svänger ut framför motorcykeln. Och det är därför måste man lära sig det här risktagandet. Men det är ju också i trafiken. Så kan det komma en högersväng. Jag kommer på min motorcykel. Och de ser inte hur snabbt jag kör. Jag kör i 50 på en 50-sträcka. Men de kanske tror att det är en moppe eller liknande. Mm. Och då kör de ut. Och då är det ju också finito.
Precis.
Så det är de här riskgrejerna som man behöver liksom bejaka som motorcyklist. Men... det är också en tillfara i trafiken. Det tänkte du när man kör där på Nynäsvägen. Och helt plötsligt är det någon som svänger förbi. Eller någon som gör något jättekonstigt. Eller kör jättelångsamt. Och då kan man då ibland åka förbi. Och vad sitter de här vuxna och gör?
Ja, jag kan tänka mig att vissa sitter och glor i sina telefoner när de sitter i sin bil.
Precis. Och här vill jag då så här... jag vill... visa då att vi vuxna lever inte som vi säger.
Nej.
Utan vi själva sitter i bilen. Alltså vi sitter i ett fordon, kanske med våra barn där bak. Och kör i 90 blås. Vi har inte koll på vad som är framför oss. Vi har inte koll på vad som är bakom oss. Och man ser inte ens att jag kanske sitter bredvid och försöker vinka dem och så här, peka på släpp mobilen. För att du såg inte ens mig nu när du blinkade. Utan Nej. Du svängde bara framför mig. Och det är en fara. Och det skapar otrygghet. Varför? Det är för att de är inte närvarande i trafiken.
Precis så. Inte närvarande.
Ja. Och då vill jag ju då konvertera det här till det vuxna ansvaret när vi kommer till trygghet på nätet.
Ja.
Det är som en metafor. Hänger ni med? Jag är då lekande barnet i världen. Och föräldern då sitter med sin mobil, är helt inne i sin värld och inte liksom har koll. Och det skapar en otrygghet. För att jag, och så alla är skyldiga i det här. Alla syndar liksom.
Aha.
Så att det gäller att vi tar det ansvaret. Att så här, jag som förälder har bara den här stunden på mig att vara den bästa föräldern jag kan.
Så länge du har barnen i närheten av dig. Och så länge de har dig som person som de ser upp till. Och
ja.
dina barn vill vara som dig. Förhoppningsvis när de är små. Och till vilken ålder tycker du att man fortfarande har barnens, vad ska man säga, respekt eller sympati eller
jag tänker intresse? Så här. Det är precis som jag sa under föreläsningen, att under ungdomsfasen så finns det en frigörelsefas.
Ja.
Och det sa ju Jonte så här, ja det stämmer. De som var där, de fick höra.
Ja.
Och då är det ju så att ungdomar då, och det beror på vart man, när man hamnade, det är ju olika mognadsperspektiv. Men då ser ungdomarna upp till sina kompisar.
Mm.
Och föräldrarna blir bara så här jobbiga.
Precis.
Och där är ju ett spann där vi måste släppa.
Ja.
Där pratar jag också med Frida då, om själva sorgprocessen. Och här tror jag då att kvinnor större sträckning känner den här sorgprocessen mer.
När
än
barnen inte längre går till mig först.
Precis, ja. Utan de har en kompis som de vänder sig till.
Ja.
Vilket är, de växer upp för att bli stora människor.
Men är det inte också så här, Alexander, om då föräldrarna har varit personer som säger att de bryr sig om sina barn, de låtsas att de bryr sig om sina barn, och så sitter de faktiskt inte alls närvarande, inte när de äter, inte när de kommer hem från jobbet. Och om man då tar en annan grej, en motorcykel som jag tror en äldre generationen läste en bok för sina barn. Det var Alfons Åbergs bok som säger, den boken som handlar om pappan som sitter och läser sin tidning. Och, och Alfons frågar om man får leka, då säger pappan hela tiden, men rör inte sågen. Och pappan ser inte vad Alfons gör med spikar och hammar och allting sånt. För pappan har fullt upp att läsa sin tidning. Och lite grann så tycker jag att det är samma sak idag när man är med sina barnbarn. Att man måste vara med dem hela tiden. För de ser igenom när man...
Säger, ja, när man visar närvaro för att vara snäll.
Ja, och när man inte är där. Och det är också fascinerande med små barn. Min man vill gärna vara i garaget och hålla på. Men när småbarnen kommer, de är 3 och 6 år... Då släpper han allting och är med dem. Han till och med tittar på barnprogrammen med dem.
Mm.
Och han sitter med dem och tycker att jag tycker de är jättetråkiga, jättekonstiga barnprogram idag. De går för fort för mig, jag fattar knappt vad de håller på med. Så jag är inte alls så intresserad att titta på barnprogram med barn. Men i och med att han sitter med dem, det är inte honom de kryper upp. Det är honom de är med. Så på något sätt så är det här att vara närvarande vuxen.
Mm. Ja, och
det, då har man, tror jag, att det är honom de kommer att vända sig till även när de blir äldre, för han lever som han lär.
Ja, men för under uppväxten så skapar det ju en massa förtroendekapital.
Ja.
Och har man inte gjort det, då har man litet förtroendekapital.
Ja, och när de kommer upp där i 12-13 års åldern och fattar att man är en bluff.
Ja, eller bara... Men jag tror inte... Jag hoppas inte att de tänker att sina föräldrar är bluffar.
Vissa föräldrar är bluffar.
Ja, alltså,
det är det här som är grejen.
Jag får sånt i magen.
Men det är det som är problemet. Om föräldrarna säger... Om föräldrarna inte själva gör det de vill att barnen ska göra. Hur ska de få barnen att göra det?
Ja, men så är det. Det är det jag syftar med just början av min föreläsning. Att vi måste ju vara förebilden.
Ja.
Och att det är okej att komma hem från jobbet 8-9 timmars arbetspass och bara lägga sig i soffan i 5 minuter.
Ja.
Men om du tar fram mobilen så blir det lätt att du missar middagen.
Aha.
Det blir lätt att du, vad säger man, att man missar barnen också.
Man missar barnen, ja. Och de hittar på någonting annat.
Ja.
I sin värld.
Eller att de också sätter sig med mobilen.
Aha.
Då har vi två olika personer, två olika individer som inte engagerar sig i varandra.
Ja.
Utan de är bara i digitala världen.
Ja.
Och digitala världen, det är också positivt och negativt.
Ja, dra det positiva första. Vad är det som gör, det fattar vi också, vi som är, hänger på i våra mobiler. Vi har ju liksom olika intressen. Men ungdomar idag, de bor i sina mobiler.
Ja, och det är också ett problem.
Mm.
Men det finns då, alltså, om vi tittar på föreningen Sverok, som är Sveriges liksom gaming community. Det är inte, alltså, gaming är ett paraply för massa intressen. Och det kan ju vara allt från cosplay till
och så är det
cosplay.
Att
då skapar man sin egen liksom figur, eller man kanske har sett typ Super Mario.
Mm, ja, just det.
Och så vill man klä sig som Super Mario för att det är coolt.
Mm.
Som Halloween, fast man har det som en storhetshobby liksom.
Mm.
Eller att man kollar på anime eller någon annan kultur som man tycker är cool liksom. Och så gör man den karaktären med kläder och sånt. Och det är ju cosplay, då är man ju någon annan och man tycker att det är coolt att göra den delen. Men det är ju bara en liten minoritetskultur i det här paraplykulturet. Då.
Mm.
Eller i det här, under det här paraplyet. Och där är vi inte som vuxna alls.
Nej, när du pratar om det, jag har aldrig sett det. Jag vet inte ens vad vi pratar om. Jag kommer ihåg, alltså,
Nintendo, Sega.
Ja, de här första spelen kom.
Typ 90-talet
liksom. Ja, 80-90-talet när man satt framför tvn med en konsol.
Ja.
Där är ju inte barnen. Eller är de där?
Ja, men tänk så här att idag så sitter många med mobilen. Eller så sitter de med sina konsoler eller datar.
Och sitter det, ja.
Men det finns också någonting som heter Discord. Som är en chattfunktion eller en plattform där man loggar in och så vi säger att du och jag ska spela schack, säger vi.
Ja.
Och du sitter hemma hos dig och jag sitter hemma hos mig.
Och så spelar vi schack.
Ja, då kliver vi in först på Discord och så startar vi den här schackmatchen.
Ja, och sen kan vi prata samtidigt.
Ja, då sitter vi och umgås.
Mm. Och var det inte det som du gjorde här på Tyresö Radio ett tag? Du och en kompis satt och spelade dataspel.
Frags och filosofi.
Ja, Frags och filosofi, det kan man se. Där ni satt och spelade och samtidigt pratade.
Ja, och det var ju... Men därifrån så är ju... Jag träffade Mero från en då tv-spelsförening då.
Aha.
Som heter Frags och filosofi. Frags Delivery heter den. Och det var ju för 30 plus. Och då alla som är 30 plus får söka in dig och så får de spela vilka spel som helst med de som är medlemmar.
Mm.
Och då hittade vi ju, man hittade ju varandra vilka som tycker om vad liksom.
Ja.
Men, och just nu, där jag släpper en liten nyhet då.
Mm.
Just nu så håller jag på att starta en förening som är just, min tanke är att det ska heta Nörd. Eller nörd, alltså någonting för att liksom främja nördkulturen.
Ja.
Vi får se vart det landar någonstans. Just nu så försöker jag liksom ro ihop vuxna människor som har så mycket olika perspektiv som möjligt. Så att de kan bidra till verksamheter för barn.
Men om vi går tillbaka då. Om man börjar då med mindre barn. Din sambo, hon jobbar ju med sån här rastverksamhet.
Yes.
Och jag har ju sett nu på skolorna. Jag trodde liksom att skolorna kanske har fått ett helt annat sätt att vara. Men i och med att jag har barnbarn nu som är i skolan. De leker ju på riktigt utomhus, på riktigt. Det är inga telefoner på låg- och mellanstadiet. Alla springer, hoppar, leker, hoppas hopprep, det spelas fotboll. Det heter inte fotbollsplan, det heter aktivitetsplan. Fullt med vuxna ute. Alltså, jag känner ju så här, wow! Det är på riktigt. Det är inte bara dataspel för ungdomar i skolan.
Ja, men det är också rastverksamhet.
Ja, rastverksamhet.
Ja, sen kommer vi till fritids eller fritidshemmet.
Ja, vad händer då?
Där är det ju liksom mellan kanske 4 och 6. Och det är också ett åldersspann där barn börjar gå hemma själv.
Okej, då går de hem själva, har ingenting att göra.
Ja, då kanske sitter med mobilen hela dagen istället.
Ja, därför föräldrarna inte kommit hem.
Ja, precis. Och det är jättebra. Jag vet att Paulina har jättebra verksamhet med hennes kollegor.
Det är din sambo.
I skolan. Men jag kan ingenting om fritidshemmet.
Nej.
Barn och ungdomar kan jag. Och aktiviteter såklart. Men hur skolan har en läroplan att följa. Det har till exempel inte fritidsgård.
Mm.
Då ska man göra en meningsfull fritid för barn och ungdomar.
Alltså vi har inte ens talat om, Alexander, att du är professionell fritidsledare.
Ja.
Det glömde vi säga. Och din sambo jobbar då med... Alltså,
Hon är utbildad resurspedagog.
Resurspedagog, ja. Nu, för det här är massa olika såna här titlar. Men hon jobbar med rastverksamhet. Men någonstans i den här åldern som vi pratar om, du och jag, när barnen börjar skapa sitt eget liv på nätet. När är det? Det är när... I 4:an eller?
Alltså,
när
jag tänker att så fort vi ger barnen en mobil så har de ett liv på nätet.
Ja, och när ska man ge sina barn ett mobil
när de är 16. Nej, men alltså det, alltså det, där har vi ju, vi har ju nästa år kanske blir mobilfri skola.
Ja, det är bra sa du på den här föreläsningen.
Jättebra, det tycker jag, för att skolan är inte till för att sitta i mobilen. Det tycker jag inte fritiden heller är.
Nej.
Sen så vet jag att Australien nu börjar ta bort, ingen under 16 får vara på sociala medier.
Nej.
Alltså ingen.
Ingen. Men du, när du säger så här att vara med era barn, och du berättar att det finns gaming, massa positiva saker på nätet. Man vill ju gärna, nu är jag bara mormor, men man vill gärna veta när vad ska jag göra? Hur, jag som inte kan gaming, hur ska jag kunna vara med dem om det finns några positiva saker på nätet? Eller ska man se till att göra allt annat än nätet med sina barn? Hur ska man undvika och få dem att inte gå in i de här knäppa världarna där de blir utnyttjade, och det som du pratade om, grooming.
Mm. Ja, grooming är ju inte bra.
Nej, berätta om grooming, för att det kan ju både tjejer och killar råka ut för. Ja. Och det är bland annat så som man dras in i gängkriminalitet också.
Ja, alltså säkert på något sätt. Men grooming är ju när en person försöker, som säga, under lång tid göra någon sexuell handling med ett barn.
Ja.
Och sen finns det ju...
Är inte grooming också att man skapar en relation med en person som de tror är någon annan?
Precis.
Och sen när det liksom blir...
Ja, men det är ju liksom att du skapar en relation för ett sexuellt syfte på längre sikt.
Ja.
Att man groomar någon till det här beteendet. Och det kan vara... jag har läst massa domar där de börjar liksom börja spela Fortnite eller Roblox.
Ett vanligt spel.
Ja, och så spelar man kanske 2 år tillsammans. Och sen helt plötsligt, men kan inte jag få din Snapchat? Vi är polare nu.
Mm.
Och så får de Snapchat.
Och Snapchat är ett sätt, det är nya sättet att kommunicera för ungdomar.
Ja, och det är ju smidigt. För att ofta så tänker då förövarna att de här meddelarna försvinner efter 24 timmar.
Mm.
Och det förklarar då i föreläsningen att om man är snabb nu med att polisanmäla och printscreena... Mm. Eller, då kan man visa det till polisen, och polisen kan i sin tur
hitta
och höra av sig till Snapchat. Och det är ju bra att veta.
Mm.
Och det här syftar ju på att när jag jobbade som fritidsledare, då var det här någonting som jag jobbade aktivt med att barnen ska få veta.
Mm.
Så vad är det för rättigheter och skyldigheter ni har
men,
på nätet?
Men hur kan de veta om du har en så kallad kompis? Ja. De tror att det är en jämnårig som de har spelat med. De tror att de känner den här personen. De har liksom chattat fram och tillbaka. De har samma intressen. De har fått en bild på personen. Så de tror ju att de har en riktig killkompis eller tjejkompis i samma ålder. Och så visar det sig att det är en 40-årig gubbe.
Ja.
Säger gubbe till dig.
Nu, mina första tips är ju när man först får en mobil och ska börja umgås på nätet eller spela tillsammans. Mm. Så lägg bara till de som går i din klass.
Lägg bara till någon som går i din klass.
Ja, eller som du vet. Ja, men jag vet att Hampus går på 3C.
Okay.
Då är det okej.
Okay. En person som du har sett
i fysisk kontakt har fått säga, det här är mitt användarnamn, lägg till mig.
Ja.
Lägg inte till någon annan.
Nej.
Och i till exempel Roblox så finns det föräldrarkoll. Där kan du få en mail om så, den här personen försökte lägga till ditt barn eller den här användaren.
Mm.
Så det finns sådana skyddsåtgärder.
Okej, man börjar bli duktigare på det här.
Ja, men det är också att när folk har liksom sagt det till Roblox. Roblox, vad snabbt då, är en spelplattform.
Mm.
Den har över 70 000 spel.
70 000 olika spel?
Olika spel.
Oj.
Mm. Och det är allt från bara springa på en pinne till mörda folk och våldta folk. Alltså det är, vem som helst ska också göra ett spel till Roblox.
Aha.
Så det är allt från himlen till, alltså från himmel till jorden till himlen.
Mm.
Och det här är någonting som det är därför jag vill trycka på närvaron. Att så här, ja, det kan vara så att ditt barnbarn och du ska titta på att köra Roblox till exempel. Mm. Du behöver ju liksom inte kunna allt om Roblox.
Nej.
Men du kanske bara behöver sitta med.
Men kan man, alltså det är det här jag undrar också. För att, som jag kommer ihåg, när våra barn var små, de är ungefär i din ålder, då ville de sitta ensamma i sitt rum med en kompis, då spelade de tillsammans, de hade, just konsoler hade de.
Ja, men då satt de inte på nätet.
Nej, det gjorde de inte.
Nej,
de hade ingen nät.
Precis, då kör de tillsammans.
Ja, just det. Det gjorde
de. Och det är den här gemenskapen som eftersöks.
Ja, mm. för att jag tänker också det, att det här med att ha massa digitala kompisar, det är ju också lite läskigt, för man vet ju faktiskt inte om det. Men jag måste ställa frågan, det här med grooming, sexuella grejer. Hur får man en 13-åring att ta foton på sin egen kropp och skicka det till en människa som hon inte vet? För de fotar ju sig själva nakna. Det är inte någon annan som fotar dem, utan de fotar sig själva, sina egna könsorgan eller sin nakenhet. Och sen så kan den här som har fått det här säga, ja, nu kommer jag lägga ut det till alla så de ser hur ful det är eller någonting.
Ja, men det börjar ju med att jag sitter ju med min, utan t-shirt. Mm. Varför gör inte du det liksom? Mm. Vi sitter, det är ju så varmt ute.
Mm.
Och sen efter ett tag kanske, ja men kan inte du skicka en bild på när du spänner musklerna?
Okay.
Och sen efter det så säger jag, men du har ju skickat den här bilden till mig. Jag kommer höra av mig till dina föräldrar om inte du skickar typ mer kalsonger bara.
Aha, okej.
Okay. Och så blir det ju att...
Mer och mer.
Ja, det är mer och mer. Det är en eskalering av utsattheten.
Och man skäms.
Ja, det är klart. Man vill inte att föräldrarna ska veta.
Nej.
Och det är det här som är så viktigt, att man berättar för barnen att ni måste berätta. Det finns faktiskt väldigt elaka människor på nätet.
Mm.
Och det här kan ske. Det är viktigt att du berättar det för oss.
Ja.
Men återigen, om man är närvarande och är med och spelar med sina barn, då hör man om det är någon, men det här är ju inte en 13-årig pojke. Nej. Som spelar. Sen går det ju att förringa rösten och liknande. Men det gäller ju att vara med. Det är som när barnen spelar fotboll eller hockey. Och då, alltså, du tittar ju på deras matcher och följer med till träningarna. Ja. Du är ju närvarande. Och hur kommer det sig att vi inte är närvarande i den här hobbyn?
Ja.
Mm. Men, och det är också ett problem att vi inte har... Hur många e-sportsföreningar har vi i Tyresö?
E-sport?
E-sportföreningar?
Inga.
Noll.
Noll. Och det är väl det som du vill starta också, Alexander. För att för det du har gjort också i Tyresö, det ska man ju berätta, det är fantastiskt kul. Att barn eller ungdomar vill ha gemenskap, det har man ju i fotboll eller häst eller vad man håller på med, någon idrottsförening, eller det finns det ju gott om i Tyresö. Men du har ju varit med och startat det här initiativet med ungdomar som är intresserade av sina fordon,
ja,
på fordonslinjen, att ni hade en parad, vad kallar ni för?
Ja, vi hade ju ett strög.
Strög?
Mm. Ja, men så jag gillar att köra motorcykel.
Ja.
Och jag vet ju att många stör sig på, det började i Ungfilm som jag och Anki Sjögren startade.
Och Ungfilm hade premiär här i lördags.
Yes, jag vet, jag missade det.
Ja, ja.
Och jag visste ändå att det skulle vara, men jag var på en utbildning.
Ja.
Och då skulle vi göra filmer, och så, jag bara, folk stör sig alldeles mycket på EPA-ungdomar här i Tyresö.
EPA är ju liksom landet.
Ja,
eller är det att man suttit bakom dem ett tag
och det var ju
på
det.
Tyresövägen och blivit så arg så att man...
Ja, och då tänkte jag så här, men det här är ju ett perspektiv som vi vuxna behöver lyssna på.
Ungdomar som faktiskt är motorintresserade, ja, på riktigt.
Ja, och då gjorde jag en dokumentär med några som då bor ute på strand och liksom åker till skolan varje dag.
Med sin lilla trekantig
bana. Ja, men det är deras hobby.
Ja, det är deras hobby.
Och den vill jag lyfta upp. Och det var under första Tyresöfestivalen så spelade den här dokumentären upp.
Jaha, gjorde den? Okej, okay, ja.
Och efter det så slutade jag jobba här i Tyresö. Och så sa jag så här, men kan inte jag få starta ett strög med ungdomar som tycker det här är kul? För att vi behöver visa upp det här intresset.
Mm.
Och då fick jag göra det med, jag gjorde det i alla fall.
Ja, ja. Och sen, men hade inte kommunen anställt redan då två uppsökande fritidsledare?
Nej, det hade de inte.
Var inte Marcus med då?
Nej, han var med sista mötet.
Aha.
Men och då fick vi träffa honom sista mötet och jag sa, den här snubben och Lina är ju absolut så himla bra för att ta över den här bollen.
Uppsökande fritidsledare.
Ja,
och det som är fascinerande med Marcus, man ser honom i centrum. Han står ju i centrum på dagarna ibland vid 3-tiden och spanar på vad ungdomarna gör. Mm. Så han går ju upp på biblioteket och ser var de hänger någonstans. Han är där de är. Och han gjorde ju någonting. Då var du heller inte hemma i Sverige.
Nej, då var jag i Texas.
Texas.
Jag hade velat vara där.
Alltså. Ja, för då gjorde han bilträff 2025.
Ja.
Med och, massvis med ungdomar som kom dit.
Ja, jag tror det var runt 1000 pers här.
Ja, och bara det att ordna någonting kring ett intresse, nörd.
Ja, och det, precis. Ja. Det är också ett nördintresse.
Ja, exakt.
Tack.
Och och samma sak tror jag med gaming som du snackar om. Att de här ungdomarna som sitter ensamma och liksom umgås med någon i Japan kanske, eller Tyskland, eller hela världen kan de göra.
Ja.
Men de träffar ju inte de här människorna. Och jag vet ju också folk på, ja, det här var lite länge sedan, men när det började med att man fick kompisar över hela Sverige. Och sen träffas man, men då träffas man bara en gång. Och då blir man väldigt besviken, för då har man ju liksom gjort om sin bild. Man var ju mycket snyggare på bilden. Man ser inte alls så trevlig ut som man visar upp sig. Så de träffas ju inte igen. Och det är också det här tråkiga tycker jag med liksom när man gör sån här, vad kallas det? Man
retuscherar bilder och filter.
Ja,
filter
heter det. Där man inte är sig själv. Och ungdomar idag som tror att alla måste vara perfekta. Då behöver man umgås ett tag. Man behöver träffas inte bara en gång och kanske flera månader. När man upptäcker att den där skäggiga typen där, med tre strån åt fel håll, eller ja, men liksom,
ja, men, och det,
det är då man upptäcker att han är charmig. Jag är kär i honom fast han är inte världens snyggaste. Han är inte alls så snygg som han är på den här bilden jag såg från början. Så att lite grann måste ungdomar också träffa folk på det är väldigt få som hittar sin drömprins och sin drömprinsessa.
Jag har hittat min favoritdrömprinsessa.
Jag vet, du var mycket, mycket vacker sambo dessutom. Ja, jag vet att det är så. Men alla andra då? Nej, men alltså det är det här som är grejen. Att ungdomar behöver ju träffa vanliga ungdomar som är vanliga. Och ja. Ingen är perfekt.
Nej, men, och det är det jag tänker just med nördföreningen då.
Ja, en nördförening.
Ja, att vi alla, ja. Ja, vi alla har olika intressen.
Ja.
Och här vill jag ju nischa så här, men man kan erbjuda vad som helst här.
Mm.
Och att förr eller senare så var, men vi ska träffas, vi ska kanske gå på Dreamhack som var i helgen.
Ja.
Det var 60 000 besökare där.
60 000. Ja, ja. Sånt intresse.
Ja, men det, för då är det ju också gaming, men det är ju också paraplyet.
Ja.
Det var ju allt från spelande poliser där liksom.
Ja. Precis, så,
och där kan man säga, men vi med föreningen åker då till Dreamhack med föräldrarna.
Mm, mm. Ja. Men när vi fortsätter här, nu har vi, du lyckas ju inte få, jag avbryter dig så mycket så att du får inte dra ditt föredrag. För att det du gjorde var ju att du på något sätt sa att släpp mobilen. Det var dina råd till föräldrarna.
Ja, alltså det är ju det som är klassiska. De gör inte som vi säger, de gör som vi gör.
Ja.
Sitter vi i mobilen och vi är också beroende av mobilen.
Det är
alltså det är ju så här, det är ingen, alltså det är ingen, vad är det, man säger, hur man säger, det finns ingen skugga under solen eller vad det heter. Men det är så här, det är ju, det ligger ju på oss som vårdnadshavare och föräldrar att säga, ja, men jag visar hur en förebild ska vara. Jag släpper mobilen när jag kommer hem.
Men den viktigaste råden, det här med att inte låta sitt barn, att skydda sitt barn då, trygghet, att man säger till sitt barn, du måste ha träffat en, du blir inte vän med folk som du inte vet vem det är.
Ja, men där ligger det ju i först, jag tror genomsnittsåldern på att få sin första mobil i 6 års ålder.
6 år?
Ja, och då kan man ju inte riktigt höra skillnad om det är en bra person eller en dålig person.
Nej.
Och det kan ju inte tonåringar heller göra.
Nej, det kan de inte.
Omsättning.
Nej.
Och här tänker jag att vi behöver ju ha, jag tar ju upp det i föreläsningen, att i skolan så har man ett trygghet på nätet ansvar. Men skolinspektionen har ju studerat detta. Och på 50 skolor i, jag tror det var Stockholmsområdet, då var det 15% som hade gjort något typ av arbete.
Ja.
Och det är alltså typ...
Nästan ingenting.
Ja, men vi bestämmer oss, du och jag, i kafferummet, vem som ska liksom göra det här.
Mm.
Och så gör man det för att dra ett streck över det.
Ja.
Istället för att jag tycker ju att den här bollen ska tas över av fritidsledare.
Ja, som kan ungdomar. För det är väl också det, tycker jag, Alexander. Du är ju en av många. Och Hore Hallström är ju också lika fantastisk som du när det gäller kunna saker. Vi har ju fritidsledare i den här kommunen som faktiskt vet hur ungdomar funkar. Och det som är väldigt tråkigt just när vi spelar in det här, det är att nu har alltså Noah, tror jag det är, polisen, utsett även Granensringen till ett utsatt område. Det vill säga, man har upptäckt att det finns droghandel, vilket har funnits jättelänge. Det har inte blivit sämre, men nu har man pekat ut Granensringen och faktiskt området bredvid, att här måste man nu börja jobba på riktigt. För man har haft massa ungdomar som har råkat ut för de här gängen. Och där är det också, nu kanske inte det heter grooming, men det finns uppgifter på hur man lurar med
ungdomarna. Jag kallar det broming.
Broming, ja. Okej, okay, broming, brorsan, hej brorsan. Ja. Ja, men det är samma sak där, man blir kompis med någon, man lånar ut pengar till någon, de blir skyldiga, man gör gentjänster, tjänster, och plötsligt är man en som ska göra, flytta på knark. Eller,
ja, eller spränga en port. Eller
en spränga en port.
Kasta ett äpple.
Ja, exakt, ja. Kasta ett äpple. Det är en granat.
Ja.
Ja.
Och där går vi också till digitala världen.
Ja,
ja.
Och det här är ju föräldrar... Och mor och farföräldrar är jätterädda för. Vi fattar inte hur det går till. Hur kunde Emilie Lönneberga, liksom, hur kunde vi gå från Emilie Lönneberga och Pippi Långstrump till barn som mördar?
Ja.
Och det var det han berättade om, Jonathan.
Ja.
På den här
och det där har vi fritidsledare dagen. Pratat om länge.
Mm.
Att det är liksom en kultur som vi simmar motströms.
Ja.
Och så har det ju alltid varit. Det är alltid någon typ av kultur som vi simmar motströms. På, ja. Jag vet inte när, vilken års, men förut var ju punk.
Ja.
Och då var det ju Gud hjälp mig, det här kommer ju förstöra alla i världen.
Ja, ja.
Det är också en kultur som var liksom, där ledarna då simmade motströms.
Ja.
Och det kommer alltid finnas någon kultur.
Ja, och en ungdomskultur är väl också själva grejen när du pratar om att frigöra sig.
Ja.
Då vill man ju inte vara som mamma och pappa. Då vill man göra någonting ballare.
Ja, men det är inte så jävla ballt att gå och skjuta någon som morsa.
Nej,
liksom.
Det är noll ballt.
Ja. Ja. Så att det är ju ett problem. Så det är ju ett, men det är ju också ungdomskulturen. Musiken lyfter ju upp att du ska göra det.
Ja.
För att du ska skapa ett våldskapital.
Ja.
Och där pratar jag med Jonathan om att vi jobbar ju på om samma grupp, men på olika spektran. Då. Jag då jobbar i början, där vi ska fånga upp ungdomarna för att de ska göra någonting givande med deras fritid. Och han då på slutsatsen att så här, ja, det har skitit sig helt.
Ja.
Hur kan vi börja och ta ansvaret?
Mm.
Och jag tror att allt börjar i skolan om man känner sig misslyckad i skolan. Så vad ska jag göra nu?
Mm. Ja, det vore jätteintressant att höra dig och Jonathan prata i ett program. Han är, för du har en egen podd som heter Den Store.
Ja, jag får ragga ner honom.
Och det är Rashid El-Monassif, det glömde vi säga. Det är han som ordnar den här trygghetsdagen.
Multi-family festival, trygghetsfestivalen.
Trygghetsfestivalen och... jag blev förvånad över hur bra det var.
Ja, alltså vilket jobb han har lagt ner. Ja. Och Jenny.
Ja, det var flera stycken där. Ja. Men det är Rashid till 90% som har dragit den tunga lasset.
Jenny är lika givande.
Okej, okej,
okej. Hon har varit lite skuggen, men hon är också fantastisk.
Ja, vad roligt.
Ja.
Mm. Så att vi vill att ni lyssnar på de här programmen. Och nu har jag kör ju inte en timmas program som du gör, Alexander. Men jag ska tala om att du har fått väldigt mycket beröm nu för framförallt på ditt program med Carl-Johan Fred.
Jaha.
Pingstpastorn. Mm.
Vad kul.
Jag har hört många som har varit väldigt imponerade av det.
Ja, och så... jag försöker fortfarande få tag i någon som kan judendom och islam.
Ja, jag vet.
Men det är snustort på den fronten. Alltså, det är ingen som hör av sig. Och jag har ändå mejlat judiska föreningen och islamska föreningen.
Ja, jag vet att vi har haft företrädare för sådana för länge sedan här i Tyresö.
Och de som lyssnar, det är inte för att liksom... gå på attack på någon religion.
Inte. Du vill samtala.
Jag vill ha samtal om så här, vad betyder ledarskap ur det perspektivet och hur ser de det på det sättet?
Jag tror faktiskt att du kan prata med Carl-Johan Fred. Jag tror han har kontakter.
Ja, jag får väl höra av mig.
Ja, därför att det finns ju ekumeniska föreningar. Det är de som jobbar mellan kyrkorna och träffas. För de har ju någonting gemensamt. De tror ju allihopa.
Alla tror på Gud på något sätt.
Ja, de kallar honom för olika saker bara. Men vet du vad? Är det någonting i ditt föredrag vi glömde? För att det var ett 40 minuters... Nej, det var en halvtimmes föredrag som du drog ner på till en kvart, va?
Ja, något sånt. Så det blev väl lite förhastat. Micken funkar inte.
Nej.
Men och det är också... Jag tycker ju om när man börjar bolla de här... sista sliden var ju att så här, det är massa olika ord.
Ja.
Som grooming till exempel. Ja, massa olika som säger, vad är de här orden, vad betyder de, hur jobbar vi med dem ur olika perspektiv och hur gör skolan och så här. Det är de frågorna som jag tycker är jätteintressanta.
Ja.
Och där fick jag ju en fråga där så här, men hur gör jag med mitt barn som tycker om det här?
Mm.
Ja, men de är fortfarande de vuxna i det här förhållandet. Det är ju deras ansvar.
Ja.
Och det är den här klassiska, men jag är bästa kompis med mitt barn. Nej, du kan inte vara bästa kompis med ditt barn. Du är faktiskt föräldern.
Ja.
Och med föräldraskap kommer ett ansvar och en kravställning.
Och sätta gränser.
Ja.
Och det tycker barn om.
Ja, de behöver det.
De vill ha föräldrar som sätter gränser.
Ja, för att ingen av oss sätter ju de gränserna för sina kompisar.
Nej, absolut. Visst, inte.
Jag kan förstå om ditt barn är typ 30. Mm. Då är ni med kompisar.
Mm. Nu tänkte jag visa dig en bild här. Se om du kommer ihåg. Vad visar jag dig för bild här då?
Du visar mig när jag får ta emot ett pris.
Ja, för du var en av dem som fick pris på den här festivalen.
Ja, och jag sa att säga, ge mig inte ett pris. Ge mig inte ett
pris. Ja, vi är sådana. Men det var ett väldigt trevligt pris för att du fick pris just för ditt arbete som fritidsledare. Och ja, för ditt nytänkande tror jag också, som Rashid uppskattar. Och det var ju flera som fick priser. Så att du tillsammans med bland annat Maria Rashidi fick de här priserna.
Ja, det är coolt att kunna stå bredvid henne med liknande pris.
Ja, det tycker jag också.
Och tacksam för Multikult Family som lyfter upp mig på det sättet.
Ja. Tack så mycket Alexander Nilsen för att du kom hit och jag fick intervjua dig. Jag måste fråga bara så här, hur är det att vara programmakare på Tyres Radio tycker du?
Det är fantastiskt.
Ja.
Och imorgon ska vi faktiskt träffa lite pensionärer.
Ja, du och jag ska hålla föredrag. Mm. Det är jag som är ditbjuden, men jag vill ha med mig någon i rätt ålder. För vi ska prata, liksom, är det nya, är podd den nya radion? Alltså, vad är podd egentligen? Mm. För att det skulle vi kunna göra ett litet program om.
Ja.
För att vi tror jag lyssnar på lite olika poddar, men podd är det som ungdomar kallar alla radioprogrammar för.
Ja, de vet när man, ju knappt vad radio är.
Nej, så tar man hit dem. Jag har varit med i en podd, säger de. Mm. Nej, de har varit med i ett radioprogram. Mm. Ja, aha, det är det som pappa lyssnar på i bilen.
Precis.
eller mormor eller farmor. Ja, tack så mycket för att du kom hit, att jag fick prata med dig så att du fick berätta lite om ditt föredrag när jag avbröt dig hela tiden. För jag tycker att det här är bland det mest spännande och viktiga grejer som du gör. Och jag som då fick prata med dig, jag heter Ann Sanne Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.